Berätta för mig om din dåliga dag.
Alltså jag har haft en så konstig dag. Jag har haft en dag där inget går som det ska. Alltså tekniken strular och helgen som jag har planerat så väl för jag ska till Göteborg, allting går fel så jag måste planera om på nytt. Och jag ska ha kontakt med människor som inte svarar. Och så är det som ett hamsterhjul där den ena måste få kontakt med den andra som måste få kontakt med mig. Men jag får inte kontakt med den första som måste ha... Alltså, åh. Och så ska jag öppna mitt badrumsskåp och tror du inte att alla läppstift ramlar ur?
Jo, det tror jag verkligen
alla
att de gör.
Alla läppstift. Och det är inte nog med att det låter så jävla högt när de här läppstiften dundrar ner i badkar och handfat och så är man redan lite känslig och skör. Mm. Och så är höga ljud jättejobbiga. Dessutom flyger ju lock av och de smetar ner mitt golv. Nej. Och de rullar in under badkar. Och fan och hans moster.
Oh. Och hur kände katterna inför det här?
Nej, de skiter ju vilket, men jag står ju där och tycker att det är ljudet av en atombomb jag hör.
Ja.
Nej. Och så har jag ont i halsen.
Ja.
Jag har jätteont i halsen.
Vilken jävla skitdag. Vad är det för teknikproblem du har haft?
Det är mitt moment of the week, så det kan vi ta på sikt.
Ja, det tar vi sen.
Vi sparar lite gnäll till
sen. Ja, där ska jag inte hinna och grotta
nu.
Kan du
fatta att en av alla grejer som har hänt idag är tillräckligt störig för att bli mitt värsta moment den här veckan?
Wow. Ja, vad kul att få kontra med att min dag har varit högst ordinär.
Åh, fy fan, vad skönt.
Den har varken varit bra eller dåligt. Den har bara flutit på. Har inte hänt någonting.
Vad är det mest spännande som har hänt idag?
Ja, det var väl kanske att jag gick hit, att jag lämnade lägenheten för första gången på hela dagen.
Ja.
Och begav mig ut på äventyr.
Ja.
Så att få se natur, andra färger än blått och off-white, som tror eller ej inte finns naturligt ute i naturen. Så ja, det var väl ungefär det. Så nu pikar det liksom när jag sitter här.
Wow, gud vad härligt. Mm. Vad kul för dig.
Tack.
Jag är inte missunnsam.
Nej, det är du inte.
Jag är inte bitter heller.
Det förstår jag.
Ska gudarna veta.
Mm. Ett av våra första avsnitt heter Konsten att överleva provrum. Mm. Minns du det?
Ja, det minns jag mycket väl.
Mm. Jag fick en följdfråga på det.
Aha.
För jättelänge sedan. Där det var en av mina vänner som lyssnade på podden som bara, kan ni inte bara göra ett avsnitt som heter Konsten att överleva? Punkt. Och så syftade vi kanske lite mer på vardagen. Hur gör man egentligen? Livet är hårt och svårt.
Ja.
Och nu då, ett och ett halvt år senare, så ska vi plocka upp den bollen. Ja. Men vi gör det på ett lite mer extremt sätt. Idag ska vi prata om extrema överlevare.
Människor som egentligen inte borde ha överlevt.
Människor som inte borde leva. Men inte på grund av våra ambitioner.
Nej.
Utan
på grund av att de är så mirakulösa och uppenbarligen överlevare.
Vilket är helt fantastiskt att se. Och då inser man också vilken liten trygg bubbla man själv sitter i hela dagarna.
Men jag tror ju att det finns två typer av människor. Det finns ju människor som alltid skadar sig och så finns det människor som aldrig skadar sig.
Mm.
Jag är en människa som aldrig skadar mig. Alltså, och då räknar inte jag blåmärken. Jag har aldrig brutit ett ben, till exempel. Jag har aldrig behövt... Är det här inte ens trä, det här är plast?
Oh, är det inte plast?
Är det? Vad är det här för material? Men
jag knackar iväg igen.
Okej, kan jag knacka?
Satan, jag knackar.
Jag knackar i mitt huvud.
Så.
Men papper, jag knackar i papper, för papper är gjort av trä.
Ja, då var det löst.
Då var det, tack så mycket.
Vad skönt, då kanske vi överlever också.
Exakt. Men sen finns det ju de som liksom, de bryter ben, de får åka ambulans, de är såna risktagare, de håller förmodligen på med någon extremsport också. De har svimmat otaliga gånger, de har haft hjärnskakningar. Jag har ju en kompis som räknar sina ont, att hon får i genomsnitt ett ont om dagen, så hon kan vara lite glad när hon har fått ont, för då vet hon att nu kommer jag, om det ska gå efter genomsnittet så kommer jag inte få ont mer idag, för jag har avverkat mitt ont. Idag.
Och vännen. Okej.
Okay, ja. Och då tänker jag att hade jag liksom trillat av en motorcykel, eftersom jag inte skadar mig, jag hade ju dött. Jag är ju en av dem som skulle jag skada mig, då skulle jag inte bara skada mig, då skulle jag dö.
Nej, men jag,
medan de som skadar sig överlever gång på gång.
Och jag vet att eftersom jag är precis samma typ av människa, jag skadar mig aldrig, så vet jag att skulle jag någonsin utsätta mig för någonting, då skulle jag dö på ett förnedrande sätt.
Oh ja.
Så på motorcykeln, det skulle inte vara i farten. Nej, då skulle jag dö när jag försöker ta mig upp på det här jävla åbäcket. Och se tidningarna dagen efter från himlen och bara, fan vad du är pinsam, Gustav. Det skulle hända mig.
Men jag kommer ju aldrig hoppa bungee jump till exempel, för jag är så övertygad om att det är mig som linan går av på.
Men samtidigt så har väl du också hoppat ut ur ett flygplan?
Det har jag, sannoliken. Men då var det ju jag och en annan.
Ja, men då gav du inte heller. Det bokades ju om 15 000 gånger och du bara, nej, jag ska dit. Man bara, vad är det, dödslängtan? Nej, jag ska.
Ja, men det är ju det. Då är jag där ihop med någon annan. Då sitter mitt liv i någon annans händer. Då är det inte jag själv.
Nej.
Det här är ju bungee jump, då är det ju jag själv.
Så att ni väger upp varandra. Så om den andra har liksom lite liv kvar och du har liksom lite den här dödsstämningen, då hamnar ni på något slags mellanläge.
Precis. Jag tror inte ens jag har en dödsstämning. Jag har en extrem levnadsvilja. Ja. Och det är därför jag inte skadar mig, för jag tar inte risker.
Nej.
Och det är ju ett väldigt orisk tagande att hoppa fallskärm ihop med ett proffs som hoppar fallskärm ungefär 200 gånger om året.
Ja.
Tänker ju jag.
Ja, det är sant. Det är sant.
Men grejen är, hade jag hoppat fallskärm ensam och hade en som alltid skadar sig också hoppat fallskärm ensam och vi hade gjort det samtidigt utan någon erfarenhet, då hade ju jag dött och den andra jäveln hade ju överlevt.
Hur högt hoppar man när man hoppar fallskärm?
Det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men det är ju faller. Några kilometer.
Ja. Ja, det är bra högt upp. Får jag börja med min historia?
Kör.
Min första. Okej, apropå flygplan.
Ja.
Här har vi då en historia om en tysk tjej som växte upp i Peru.
Okay.
Hon var dotter till ett par som var framstående professorer båda två. De jobbade med zoologi, de var ornitologer, alltså fågel, inte säger man fågelskådare, låter inte det lite nedlåtande? Fågelexperter. De kan allt om fåglar. Jävlar vad bra de var. Och hennes pappa var också herpetolog.
Han hade full koll på herpes.
Han hade så mycket herpes att han blev expert. Han visste exakt vem man hade fått ifrån. Kände han igen på blåsorna? Nej, men han, det är alltså att man är expert på grod och kräldjur.
Okej.
Och i början av hennes liv, då fick hon bo ute i djungeln på en forskningsstation.
Vet du vad den här tjejen heter?
Ja, hon hette Juliane Köpke.
Mm-hmm.
Yes. Början av hennes liv, då så växte hon upp som ett så kallat djungelbarn. Så det var en forskningsstation ute i Amazonas som hennes föräldrar då hade startat upp. Och hon började där och fick liksom lära sig om överlevnad etc. etc. Och leva liksom fritt. Myndigheterna gillade inte det supermycket, så hon fick gå skola. Hon fick liksom flytta tillbaka till Peru och bara, men nu får du för helvete gå. Flytta tillbaka till Lima till och med, till staden. Nu får du gå i skolan. Och när hon skulle ta examen då, så ville hennes mamma egentligen flyga tillbaka till forskningsstationen. Så de tittade på ett datum då. Examen skulle vara 22-23 december. Mamman bara, nej, jag måste åka den 19 eller 20. Och hennes dotter bara, nej, vet du vad? Jag vill jättegärna ta examen, tror det eller ej, nu när jag blivit förpassad till någon jävla stad. Inte ens få bo i en djungel längre. Så då bokade de ett flyg på julafton. På julafton så finns det inte så många flyg att välja på. Så att de väljer att boka ett flyg med ett bolag som heter Linjes Aeras Nacionales SA. Vi förkortar det här med Lansa. För det där kommer jag inte säga igen. Problemet med det här flygbolaget är att alla visste att det sög. Hennes pappa har alltså varnat hennes mamma, flyg aldrig med det här flygbolaget.
Varför suger de?
För att de är orimliga. Alltså det är osäkert och dåligt och ja, varför...
Man får betala extra för säkerhetsbältena kanske.
Ja, men lite den feelingen liksom. Och värre blir det.
Okay.
För de lyfter där på julafton. Men når ganska snart fruktansvärd turbulens. Planet träffas av blixten. Och börjar gå sönder upp i luften.
Oj, vänta, va?
Planet
ska ju ändå klara av.
Ja.
Plan är ju utrustade för att kunna bli träffade av blixten utan att någonting ska hända.
Märk väl att det här också är 1971. Så det är mycket möjligt att man då efter det här... För det här, det blev känt som en av världens värsta blixtrelaterade olyckor. Planet börjar alltså falla isär. Har man sett Lost så kan man väl tänka sig att det var någonting ungefär så. Juliane sitter fast ordentligt i sitt säte, som tur är. Hon faller ner ungefär 3,2 kilometer från luften.
Vänta, förlåt. Faller planet eller faller hennes säte.
Allt. Allt faller ner.
I planet.
Och exakt, allting faller. Men planet ramlar isär.
Va?
Så hon flyger iväg på sitt säte.
Va? Flyger hon fritt i luften,
yes,
fastspänd vid sitt säte?
Japp, japp. Ja, hon faller alltså i 3 kilometer. Landar på marken. Överlever.
Va?
Ja. Så hon får alltså, hon bryter nyckelbenet, hon får ett ganska rejält köttsår i högra armen, hennes högra öga svullnar igen och hon får en hjärnskakning, vilket inte är superotippat. Och hade hon inte varit fastspänd så hade hon ju troligtvis dött då. Men det gör hon inte.
Hon, det är ju helt sanslöst.
Ja, ja, ja. Nej, men det här är så fantastiskt. Då hittar den här 17-åriga bruden godis och lever på det ett tag. Och någonstans här när hon bara, jag måste ju hitta, är min mamma här? Finns passagerare här? Var är folket? Liksom, då går hon runt och letar efter det. Hittar en liten flod. Eftersom hon är uppvuxen i en djungel så har hon lärt sig överlevnadsstrategier. Hon vet att följer strömmen så kommer den någon gång komma till en civilisation. Så hon börjar vada. Hon vadar alltså i den här ganska låga floden då i 10 dagar. Då hittade hon...
Hade det varit du eller jag, då hade ju vi typ drunknat. Vi hade snubblat på en liten flodsten.
Vi hade ju dränkt oss själva.
Ja, okay. Om man tar det i turordning. Vi hade ju för det första suttit precis där planet delade på sig. Så vi hade ju krossat, alltså vi hade slitit sitt huvud. Det hade ju hänt först. Och hade det inte hänt så hade vi ju dött av liksom hjärtstillestånd i luften.
Ja.
Hade vi inte dött där hade vi dött när vi träffade marken. Och hade vi inte dött där hade vi absolut inte hittat godis. Och då hade vi svultit.
Ja, och grejen är den att jag hade säkert gått på någon så här konstdiet och så jag bara, nej, jag äter inte socker just nu. Så hade jag dött av den anledningen. Men hon travar alltså vidare.
Och obs, alltså här beskrev du nyss dessa människor som orimliga.
Va? Ja.
Eller vänta, tänker jag fel? Nej, jag beskrev flygbolaget.
Flygbolag.
Ja, men,
jag beskrev inte henne, jag bara, det är orimliga människor.
Nej, jag tänkte att det var människorna som överlevde som var orimliga, men jag hade fel, det var flygbolaget.
Det var flygbolaget som var orimliga.
Just det.
Hon hittar i alla fall ett skjul och en båt. Mm. I båttanken finns det bensin.
Så kan motorbåta iväg.
Det skulle man ju kunna tro. Men hon tar ju inte båten för att hon vill inte stjäla.
Okej.
För att hon har tydligen någon slags moral då, till skillnad från vissa andra i det här. I det här världen.
I det här rummet.
I det här rum, precis det jag tänkte säga. Men Juliana är ju faktiskt inte här. Så att, men det hon gör med bensinen är att hon häller det över köttsåret på sin arm.
Why though?
För att där lever det nu larver.
Nej.
Jo, då, det vill jag nog att det gör.
Det?
För att hon har ett rejält jävla köttsår i Amazonas djungel. Här har ju de haft en festmåltid i flera dagar. Hon har gått över floden. Men hon har lärt sig av sin pappa all den här överlevnadsstrategin att om man häller bensin på saker så dödar man någonting. Och som tur var blev det då de här maskarna. Och hon sysselsatte sig under tiden med att räkna hur många maskar som kom ut ur hennes kropp. 35 stycken.
Mums. Då hade hon middag sen.
Ja, sen hade hon middag. Sen sov hon i det här skjulet. Här skulle man ju också kunna tro att det är väl klart att hon tar båten och åker vidare. Nej, det gör hon inte, för hon vill inte stjäla. Och då tänker jag att, men älskade lilla vän, du kan
snälla
åka tillbaka
människa.
Med den sen. Snälla människa, du kan skriv en lapp för fan. Funkar i tvättstuga så funkar i Amazonas djungel. Jag lovar. Helt sjukt. Hon sover i skjulet och hon blir sen hittad av fiskare. Det stod att det var antingen fiskare eller lumberjacks, vilket är så här skogshuggare. Så jag vet inte om det var folk som försökte förstöra Amazonas som kom dit och i alla fall rädda henne. Mm. Och det var ju skitbra, för då kunde hon överleva. Då är det här alltså, det här människan, enda människan, hon har överlevt av 91 personer.
Alla andra dog.
Vilket hon,
det är ju helt...
Alltså det är helt sjukt.
Ja.
Alla andra dog, hela besättningen, alla passagerare.
Ja.
Flygbolaget blev av med sitt tillstånd ganska raskt efter det här. De fick inte köra vidare.
Fick inte flyga mer.
Tacka fan för det.
Jävlar, alltså, vad man inte vill vara henne.
Nej, för i helvete. Det, och också jättesorglig detalj. Hon hjälpte till för att hitta platsen där planet hade landat. Och, så att de kunde hitta hennes mamma också.
Oh, fy, stackars.
Vilket är fruktansvärt. Men hon lever, inte mamman.
Nej.
Vilket var kanske uppenbart, men Juliane lever och hon har skrivit en bok om det här och nu är hon däggdjursforskare.
Jaha, jävlar.
Så kan det gå när man överlever 3 kilometers fritt fall.
Något annat som är helt jävla orimligt, det är Frayn Selak. Mm-hmm. Eller jag är dålig på hur man uttalar namn på människor som kommer från Kroatien. Men Frane Selak kanske?
Mm-hmm.
Jag vet inte. Det är alltid det här i den här podden. Det är jag och namn.
Men jag och namn också.
Ja, men jag tycker du är bra på det.
Ja, nej men. Okej, tack. Jag ville bara att
säga det. Eller så bara vädrar du inte din egen osäkerhet.
Nej, jag tror att jag gör så.
Jag hatar ju att säga fel på namn. Det är ju riktigt jobbigt.
Ja.
Så därför vill jag säga rätt. Vi kallar honom för Frane Selak, för det är så det stavas.
Japp.
Det är januari 1962. Och den då 33-årige Frane Selak sitter på ett tåg som går genom en kall och regnig ravin. Jag vet inte vart han är på väg, men han är på väg någonstans. Kanske till, ska vi hitta på någonting?
Midnight train to Georgia.
Perfekt. Plötsligt så hoppar tåget ur spåret. Vad heter det? När det liksom så här spårar ur.
Det spårar ur.
Och kraschar in i en flod.
Nej.
Selak dock har tur för någon får tag i honom och drar honom upp ur vattnet och i säkerhet. Han får en bruten arm, han lider av hypotermi, alltså att han hela kroppen är nedkyld. Han mår inte bra.
Han mår verkligen inte bra. Moment of the week.
Moment of the week. Men han överlever medan 17 andra passagerare på det här tåget drunknar.
Oh.
Men han är lycklig. Ända fram till året därpå, 1963, skulle jag tro i alla fall. För då ska Frane Selak flyga flygplan för första gången i sitt liv. Vad händer då, tro? Jo, en av flygplanets dörrar är felaktiga på något sätt. Det är trasigt, men de har inte märkt det här.
Fan i helvete!
Så uppe i luften släpper dörren från flygplanet. Dörren slungas iväg och det blir ett liksom luftsug som gör att Selak själv slungas ut ur flygplanet och störtar ner mot marken. Men som tur är så landar han rakt i en höstack.
Nej.
Och överlever.
Det är klart.
Men planet däremot, det störtar och 19 passagerare avlider.
Dör alla andra?
Jag vet inte hur många de var på, men 19 andra dör. Okay, det låter ju som att flera har överlevt. För jag tror det brukar
kanske
vara fler än 20 passagerare på ett flyg.
Ja, kanske på tåget också. Där var det 17. Ja, du har nog rätt.
Så det var ju tur att den höstacken fanns där. Vi spolar fram 3 år.
Nej.
1966.
Nej, men för fan.
Då åker Frane Selak buss. Bussen, den får sladd och störtar av vägen rakt ner i en flod. Var det samma flod som tåget störtade i 1962? Inte vet jag. Men 4 personer drunknar. Men inte Selak. För han simmar ut ur bussen och så simmar han i land och så har han dratt på sig några blåmärken på köpet.
Och sen... Här kan
man tycka att Selak borde få ro i livet.
Nej!
Men nej. Det går, han får ro i 3-årsperioder, max. För 1970, det vill säga ytterligare, alltså det är 4 år senare är det visserligen. Då är han 41, eller 42 menar jag. Då sitter han i godan ro i sin bil på väg någonstans. Vi kan hitta på att han är på väg. Och han ska kanske handla mat.
Kanske.
Något sånt.
Kanske till Ica.
Men puff, säger det. Och så står bilen av någon outgrundlig anledning i lågor. Börja brinna.
Spontant.
Ja, alltså det är någonting, kanske är någonting med motorn. Det kanske är som på actionfilm. Ja. Någonting fattar eld, någonting är fel. Och den börjar brinna. Och Selak hinner, som tur är, han hinner slänga sig ut ur bilen.
Naturligtvis, innan... för att det bildas ett luftsug.
Nej, det här är självmant. Okay. Han öppnar dörren och slänger sig ur. Och det hinner han göra innan bränsletanken strax därpå sprängs av överhettning.
Nej, men älskade Frane.
Sen går det 3 år.
Nej, men sluta! Det här är orimligt.
Då är Selak återigen med om en bilolycka. Då en pump i hans motor slutar fungera. Och summa summarum, det här är alltså jag som läste om honom på Wikipedia. Jag kan ingenting om biltermer och absolut inte om biltermer på engelska. Men summa summarum, eldflammor börjar skjuta ut ur luftventilerna i bilen. Alltså du vet, om man sitter och pillar på, man bara, det är en svettig sommardag.
Man försöker vrida dem.
Man bara, dra på. Åh, sen. Ja, där då började skjuta ut eld. Selaks hår brinner upp. Men i övrigt så mådde han prima. Han tog sig ut ur bilen och klarade sig.
Klart som fan att han gjort.
Med lite mindre hår. Sen då.
Nej.
Tro't eller ej, det följer ganska många lugna år här.
Okej.
Men 1995, då blir han påkörd av en buss i Zagreb i Kroatien. Men vi känner ju Selak vid det här laget och han klarade sig fint. Året därpå.
Nej, men har du tänkt också på att det här är varenda färdmedel som finns? Snart kommer han åka en voj och dö. Alltså.
Ja, alltså han lever än idag. Så att
gör det.
Han kan fan ta en jävla voj.
Alltså, fan.
96 då blir han påkörd av en FN-lastbil när han sitter i sin egen bil och kör, du vet, de här slingriga vägarna som man kan se i berg.
Mm.
Och det är liksom brant på ena sidan och klippa på andra
som de
sidan.
Aldrig, eller som de alltid åker i Bondfilmer. När de säger, åh, vi jagar skurken upp till toppen av berget. Yes, jag vet exakt.
Och som man typ alltid åker i när man är på typ charter i Kanarieöarna. Och så köper man en dagsutflykt och ska man åka i en ranglig liten turistbuss.
Exakt.
Som kör alldeles för jävla fort.
Alldeles
och så har man
fort.
En morsa som sitter och svär samtidigt som hon håller med ena handen på fönstret och andra handen i taket för att liksom på något sätt skapa stabilitet
på
i livet.
På något sätt försöka
men det misslyckas.
Åberopa Frane. Ja. Snälla, kom hit!
Ja, en sån väg. Och i en väldigt snäv kurva så kommer en FN-lastbil från andra hållet.
Mm.
Och de krockar. Och de krockar brutalt. Hans bildörr flyger upp av själva smällen och han slungas ut ur bilen eftersom han inte bar säkerhetsbälte. Men ärligt talat, det hade inte jag heller brytt mig om ifall jag var Frane Selak.
Nej.
Så med hans vanliga tur, jag tänker så här, hade han haft bilbälte så hade han förmodligen mosats.
Ja, precis. Det hade ju varit det som hade kanske dödat honom då, att han satt fast i det.
Ja. Mm. Men det händer inte, utan han flyger ur bilen och han får tag om ett träd. Och det här trädet klamrar han sig fast vid medan han ser sin bil då kastas 90 meter ner och ut för den här klippiga branten. Det här var alltså 1996. Det är ganska länge sedan, det är 23 år sedan.
Ja.
Så jag tycker att vi avslutar den här historien med lite goda nyheter.
Berätta.
2003, två dagar efter Frane Selaks 73:e födelsedag, så köper han en lott för första gången i sitt liv. Selak vinner motsvarande 8 miljoner kronor. Så han köper två hus och en båt. Sen sparar han resten fram till några år senare när han bestämmer sig för att ge bort resten till familj och vänner eftersom att han känner att det här behöver inte jag. Idag är Frane Selak 90 år gammal och han är glatt levande och han har förmodligen inte upplevt något hemskt på 23 år.
Och nu kan vi andas ut. För Frane mår bra och jag har varit så orolig för honom. Och jag höll på att ramla av stolen efter andra.
Ja.
Efter andra gången som han lurade döden. Då kände jag att nej, men nu ramlar jag av.
Jag tänker ju att Frane Selak är ju en jävla historieberättare. Alltså jag vill ju inte vara sån. Men jag tänker ju, har det här verkligen hänt?
Ja,
jag
så kan man ju.
Jag är ju en skeptiker.
Jag tänker också lite så. Och då tänker jag också, var är filmen?
Mm.
För det här måste ju göras en film av. Om det inte, det finns säkert någon jävla B-rulle. och den kanske är för otrolig. Det kanske är en för otrolig historia. Jag har lite svårt att tänka mig. För vad skulle filmen gå ut på? Ja. Också att det är så här, och så gick det 4 år och så hände det här. Så gick det 4 år till. Ja. Det går ju inte att bygga en film på det. Förlåt, det var dumt av mig.
Nej, men jag tycker att det kan bli kul. Att det är lite 100-åringen. För den är ju väldigt så här, han har ställt till det genom historien. Genom sina 100 år som levande. Och det har lett till stora historiska händelser. Här hade man ju kunnat göra, alltså man hade ju kunnat göra en så här snabbt rappt klippt indiefilm om hans sjuka liv, och sen så kanske man slänger in en kärlekshistoria parallellt.
Ja, någonstans humorn, mellan död.
Exakt, humorn ligger halvdöden. I att han alltid råkar illa ut. Ah. Att han kan fan inte få en lugn stund.
Det är lite Mr. Bean.
Ja, exakt, samtidigt då som det finns en mer seriös drama. Aspekt på
ja,
det hela.
Och det är ju jättefint, för då tänker jag också att filmen börjar ju med att han är då kanske 90 år gammal. Eller ska man fundera på om han kommer dö eller inte? Eller det kanske är skönt att veta att han berättar historien. Ja, han kommer inte dö.
Nej, precis.
Men han kommer nästan dö. Hur många gånger?
Jag tror det är 7. Jag ska kontrollräkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 7 gånger och en lottovinst.
Mm. Sverige, vi har ett resultat.
Jag tänker ju att det här är ju
mest lyckosamma man.
Det här är ju högre makter som bara vill ha ihjäl honom. Ja. Och till slut bara, ja, fuck it, du gick inte att ha ihjäl.
Nej, så varsågod.
Varsågod, här är vinsten.
Ja. Här har, och att han ger bort det här, ja. Det är ju ändå det mest otroliga. Vilket också leder mig till att tro att det här har ju han hittat på själv. Ja. Han, för om han har vunnit så har han behållit det själv.
Tror du?
Nej, jag vet inte.
Men jag tänker
han
också,
ljuger ihop
8 miljoner kronor, jag menar det är mycket pengar. Men med tanke på att han köpte 2 hus och en båt. Alltså hus kan ju kosta flera miljoner, och jag vet inte vilken båt han köpte. Han kanske köpte en jävla liksom ostindiefarare, vad fan vet jag. Det kanske var typ 200 000 som han fördelade på typ 14 barnbarn och deras kusiner och sysslingar. Alla fick en 1000 var liksom. De bara, åh, tack så mycket.
Han har bara spinnat historien i efterhand och bara, och resten gav jag bort. Man bara, ja, det var inte så mycket. Gubbjävel. Nej, förlåt Frana, det var inte meningen. Jag vet att du är en god människa. Någonting gott har du gjort för att du har överlevt 7 gånger. Ja. Jag har en till historia som jag tror att kanske du skulle kommer uppskatta.
Okej.
Det är en historia som utspelar sig 2003. Ja. Så lite närmare tiden än den förra. Känner du till namnet Aaron Ralstono?
Nej.
Nej, har du sett filmen 127 timmar?
Ja, och fy fan vad vidrig den är. Det var ju konstant ångest.
Yes.
Oavbruten ångest.
Och här har vi ju verkligen en historia om någon som kanske inte borde ha överlevt.
Nej. För filmen handlar ju om hans
överlevnad.
Som du nu kommer få höra om man inte har sett filmen.
Precis. Han tyckte om att vandra och var ute och hajkade, så att säga. Väldigt ofta, var jättevan vid det. Och brukade vanligtvis gå i mycket svårare terränger än vad han gjorde just då den här gången, år 2003. Det här är nära Robert Roost i Utah, i USA. Och han ramlar, tyvärr. Han halkar illa. Så att han råkar få lös ett stort stenblock. Det är alltså 360 kilo sten då som lossnar. 360 kilo sten som hamnar på hans högerarm. Så att han är helt fast mellan den och väggen på en sån här djup ravin.
Men kan du förstå hur ont det måste göra? Mm. Alltså jag tänker en grej, paniken i att sitta fast. Mm.
Ja, bara där.
Bara
alltså, jag får ju panik bara jag inte kan få av med mina jeans. Mm. Då tycker jag att nu sitter jag fast alldeles för mycket.
Men han måste ju ha brutit otaliga ben i den här armen när brocket landar. Yes. Och att ha den smärtan och att bara försöka ta sig loss måste bara öka den här smärtan kopiöst.
Ja.
Men att sen inte komma loss.
Ja, och det betyder inte att han inte försökte, utan han försökte verkligen få bort den här stenen. Han försökte till och med liksom pilla bort delar av stenen. Och så tog det väl någon dag och han bara, nej, det här kommer ju inte hända. Mm. Så det han inser att han måste göra
Fy fan.
Är att
jag vet inte om jag kan lyssna när du säger det. Säg det så håller jag för öronen.
Okej, Klara håller för öronen. Håll för öronen ni också om ni tycker att det här, om det är obehagligt med blod och grejer. Han var tvungen att skära av sig sin arm. Han ville naturligtvis. Ja, jag har sagt. Vilket han naturligtvis inte ville göra, men han förstod ju att han var tvungen.
Nej, det förstår jag att han inte
vill.
Det hade inte jag heller velat.
Nej, men det blir värre. Han försöker alltså. Han försöker skära av.
Jag tycker Dawson, det här är anledningen varför jag inte har kollat på Game of Thrones. Vinkar när du pratar klart, så håller jag på med som länge.
Han försöker skära av sig sin arm, men han inser att kniven som han har med sig är alldeles för slö för att ta sig genom benet. Så att han tänker att nu kommer jag dö här.
Ja, där kommer jag tillbaka in i matchen.
Välkommen tillbaka in i matchen, Klara. Han har precis...
Nej, jag vet vad han har gjort.
Nej! Han har precis accepterat sin död.
Jaha, okej, jag förstår.
Han har accepterat sin
narkande.
Nej, det gick ju inte. För kniven var för slö. Så här sitter han nu.
Åh,
här sitter han nu fast. Han sitter fast i en grotta, Klara. Hur ska han ta sig ut?
Ja, hur fan ska jag kunna svara på det? Hade han dynamit?
Nej, inte ens det.
Inte ens en gravid kvinna.
Inte ens en gravid kvinna att spränga för att ta sig ut därifrån. Utan han sitter fast med det förbannade.
Det får fan skylla sig själv.
Ja, det får han fan i mig göra.
Har man inte med sig en gravid kvinna och dynamit? Då får man skylla sig själv.
Varje gång man går ut och vandrar i naturreservatet där ute i Nacka, då förtjänar man att dö. Så där sitter han. Han har precis insett att döden nalkas, så han känner en viss frid i det här.
Fuck.
Men då kommer han på en snilleblixt.
Oh, nej, jag tror inte att det är så smart.
Det han kan göra är att...
Oh, ska jag hålla för öronen?
Ja, jag tror att du ska hålla för öronen nu.
Kan du bokstavera det långsamt?
Va? D-T-H-A-N-K-A-N-G-E-R-A. Nej, just det! Jag förstår det. Det är helt orimligt att jag ska bokstavera.
Jag
har någonting kul som börjar på L.
Nej, du behöver...
Jag kan för fan inte bokstavera. Vad han ska göra?
Jag behövde få tid på mig att avgöra om jag skulle hålla för öronen eller inte.
Varför är det roligaste vi vet död och förstörelse?
Du, han behövde veta om han skulle D-E-T-H.
Nej, verkligen inte. Det han kan göra, sa jag.
Ja, vad kan han göra?
Får jag ta det i raka, raka rör? Raka puckar nu, Klara.
Ja.
Nu tar vi det här. Det han måste göra är att använda stenblocket som motvikt för att bryta armen. Han måste bryta av sig armen. Han använder sin kroppsvikt för att med våld bryta av sin arm.
Gud, vad härligt.
Till stenblocket har knäckt hans underarm. Precis. Som tur är har han med sig en sån här lite härlig maratonryggsäck som jag också brukar ha när jag springer, som har en liten slang. Så den använder han för att som en slags tryckförband, som en kompressor då. För man brukar göra så, om man amputerar någon, om man är tvungen att amputera, man brukar göra så, nu brukar man väl kanske inte amputera helt spontant, kanske. Men det man ska göra är att försöka hindra blodflödet.
Just det, precis.
Så då använder han sin lilla maratonrygga till det och knyter den hårt runt armen. Och sen så då kuttar han igenom resterande Harry Potter och Hemligheternas kammare arm tills den går av.
Det där frög rakt över huvudet på mig och jag älskar Harry Potter. Hur menar du?
När Gilderoy Lockhart ska försöka rädda honom.
Alla ben i armen försvinner.
Exakt.
Nu är jag med.
Det är ungefär det han har kvar då. Så han kuttar av den. Den här amputeringen tar mer än en timme. Och det här är alltså efter 5,5 dag i den här ravinen.
Utan mat och utan vatten?
Ja, han har väl lite. Han har väl liksom viss proviant, för han var ju ändå ute och vandrade så att han visste att han var tvungen att plocka med sig någonting. Han överlevde och hjälpte till exempel till med att skapa då den här filmen, 127 timmar. Som om man känner sig lite taggad efter den här härliga hisspitchen så kan man ju kika in den filmen. Jag tror att det är James Franco.
Som snygg person.
Mycket snygg, mycket obehaglig person.
Obehaglig?
Ja, men han har ju skickat massa snusk till
Nej,
till
inte han också.
Underåriga, minderåriga. Ja, han försökte ragga på en 17-åring på Instagram. Så det är ju lite tråkigt kanske.
Ja, det sög ju. Mm. Men då kan jag ju säga att den här filmen är, eller kanske går att räkna ut, men det är den absolut obehagligaste filmen jag sett typ någonsin. Jag kommer aldrig se den igen.
Och det här är då alltså från människan som har dragit en historia så illa så att två personer har svimmat av den under berättelsen. Fyra personer?
Nej,
nu ljuger du. Två personer av fyra föreställningar.
Ja, så var det. Jag bara, vad fan?
Jag var där båda gångerna.
Så är det. Ja, men precis. Och det handlar om när jag spräckte mitt underliv med en kettlebell. Mm. Då har folk svimmat. Så är det. Precis. Jag visste att siffran fyra spelade en roll i det.
Ja,
men jag ljög.
Men hellre en kettlebell än 360 kilo sten, tänker jag.
Ja, och jag slapp amputera min fitta.
Ja, så att det slapp det.
Den läkte. Nu blir det inte... Det här är ju lite likt... Det här är ju inte på långa vägar från Selak, men det är ju lite likt i bemärkelsen att det är en person som har upplevt... Alltså gubben, du ska inte klara av det här. Det är lite väl.
GBN.
En japansk man vid namn Tsutomu Yamaguchi. Byter man plats på de första bokstäverna i för- och efternamn så blir det Yutomu Tamaguchi. Men han heter alltså inte som en liten virtuellt husdjur i efternamn, utan han heter Yamaguchi. Mm. Men det är good enough for me.
Nära nog.
Han föddes den 16 mars 1916 i Nagasaki. Och den 6 augusti 1945 var den då 29 år gamla ingenjören Tsutomu på en affärsresa i, gissa vilken stad?
Ja, jag vet vad det här är på väg. Alltså.
Hiroshima.
Ja, naturligtvis.
När ett amerikanskt flygplan släppte den första atombomben Little Boy över staden.
Om du säger att Frane Selak var där,
nej,
då skriker jag rakt ut.
Jag vet ju inte. Han var förmodligen det.
Säkert där.
Men han har själv tänkt, nej, åtta gånger kan jag inte ha lurat.
Hans förfäder var där och la grunden.
Men det sjuka är då att den här atombomben dödade ungefär 100 000 människor omedelbart.
Nu får jag rysningar.
Alltså så många människor dog så här.
På ett ögonblick.
Tsutomu, han klarade sig. Han brännskadades svårt och han han tog sig ner i ett skyddsrum på något sätt där han befann sig. Och det han har sagt om det här efteråt har varit att jag vet inte vad som hade hänt. Jag förstod inte vad som hade hänt. Jag tror att jag svimmade en stund. Och när jag öppnade mina ögon var allting mörkt och jag kunde inte se något. Det var som början på en film på bion. Precis innan bilden börjar visas. När de vita framesen bara flashar förbi utan något ljud. Och den här dagen då... Ja, exakt. Tack för ljudeffekten. Dagen då bomben släpptes, alltså den 6 augusti 1945. Så det var hans sista dag i Hiroshima. Han skulle alltså åka hem dagen efter. Men hans sista dag då fälls alltså den här bomben. Och han skadade sina öron väldigt, väldigt svårt. Eller sin hörsel liksom. Och han blev väldigt illa brännskadad, men han klarade sig. Så han lyckas då på något sätt ta sig från ett skyddsrum till en tågstation tillsammans med två kollegor som också hade klarat sig. Och de då börjar vandra på spåret, antar jag. För jag tror inte det gick några tåg efter att Hiroshima-bomben släpptes. Jag gissar att det inte gick några tåg.
Det är lite värre än löv på spåren. Alla som inte bor i Stockholm, det är ungefär den vanligaste förekommande anledningen. Det spelar ingen roll. Vinter, sommar, höst, det är löv på spåren.
Det kan ju vara, om det kommer lite regn, då kan det också vara halt.
Det är
halt
på spåren.
För det är blött.
Ja.
Hur som helst, han då börjar ta sig tillbaka till sin hemstad Nagasaki, där hans fru och barn fanns. Vet du när atombomben över Nagasaki släpptes? 3 dagar senare, den 9 augusti 1945. Och Yamaguchi var halvvägs igenom att berätta sin historia om hur han överlevde Hiroshima när den andra bomben exploderar över Nagasaki. Men rent jävla mirakulöst så överlever han den här med, tillsammans då med sin fru och sin ena son.
Oh,
eller nej, det kanske var hans enda barn.
Ja, det var
hans
väl
fru
ändå...
och hans son klarade sig, och han klarade sig också.
Det var väl ändå för väl.
Ja, och han led från sina liksom radioactive, alltså radiation exposure, vad heter det? Alltså radioaktivt, ja. Han fick
strålning, radioaktiv strålning.
Han fick skador av det här, men han liksom återhämtade sig, och han levde ända till 2010.
Oj.
Ja,
och hur gammal var han i början?
Ja, han föddes 1916, så att han blev 90, ju då hela 94. 94 år gammal.
Wow.
Fun fact är ju att hans överkropp var täckt av bandage efter, alltså PGA, sina svåra brännskador från Hiroshima-bomben. Yes. Och de här bandagen slets bort av liksom trycket i bomben som släpptes över Nagasaki. Och det här är ju liksom en grej. Alltså, han fick ett intyg på att han var en så kallad hibakusha. Mm-hmm. Det vill säga en bomböverlevare. Och han gavs då rätten till fri läkarvård och ekonomisk ersättning efter att ha utsatts för den här joniserande strålningen.
Fri ekonomisk ersättning?
Fri läkarvård och en ekonomisk ersättning.
Eller komma kanske. Mm.
Och att det fanns liksom intygat i hans journal att han överlevt båda bombningarna.
Men hjälp.
Att det var liksom en grej.
Ja, att
man
det var...
Man bara, you poor bastard.
You poor bastard. Två stycken, för jag tänkte, alltså... Bara, tänk dig smärtan. Först att överleva, det är ju inte vilken bomb som helst, det här är ju atombomber. I Hiroshima. Sen då blir hoplappad. Och sen slits bandagen av.
Ja, här kan du komma,
till atombomb.
Här kan du komma och snacka om att hugga av sin egen arm. Men har du testat?
Har du testat
att befinna dig i samma stad som en atombomb
med bandage
och sen,
på?
Tre dagar senare befinna sig i en ny stad och uppleva en ny atombomb.
Nej, herregud, uttala dig inte innan du har gått i de skorna.
Precis. Walk a mile in those shoes.
Ja, hur känns din dåliga dag nu då, Klara?
Ja, den känns lite bättre.
Ja, inte så farligt vad dina läppstift som ramlade ner i badkaret.
Men du ska få höra om mitt moment of the week.
Ja.
Så kan vi snacka.
Då kan vi snacka, okej.
Okay. Gustav, okej. Okay. Nu, låt mig få whina lite.
Du får whina precis hur mycket du vill. Det behöver inte vara lite.
Nej. Ja, det här är ju, det var väldigt internt, men det här har jag ju stört mig på hela dagen. Jag har ju för det första haft en dålig dag i att allting, inget har gått min väg. Jag har varit bara så här, stressad och allting ramlar och ingenting funkar och ingen svarar. Och då tänkte jag ju skicka lite fakturer innan jag går på lite ledighet. Det finns... Man kan ju skapa, alltså faktura, alltså har man eget företag, man får ju betalt genom att skicka en faktura. Om jag gör ett jobb för dig, Gustav, och vi kommer överens om en ersättning, då skickar jag ett papper till dig där det står, den här ersättningen ska jag ha till det här bankkontot senast den här dagen.
Yes.
Det är en faktura.
Ja.
Jag skickar många sådana. Jag använder en hemsida som erbjuder en gratis fakturamall, så slipper jag sitta i Excel och göra det här.
Fantastiskt.
Då fyller jag liksom bara i, här i företaget, det här är liksom...
Här är pengarna jag vill ha.
Ja, precis.
Ge mig dem.
Och skicka, och så mailar den iväg, och det är superenkelt.
Yes. Det behöver inte ens vara ett papper. Det behöver inte vara ett fysiskt papper till alla som fick lite klimatpanik där. Utan det här är alltså per e-post på www.
Precis. Sen finns det ett djävulskap som kallas för e-faktura.
Ja.
Och det här är alltså någonting annat. Det finns företag som bara tar emot fakturor från e-faktureleverantörer.
Aha.
Vad innebär det här, tänker ni? Inte fan vet jag, svarar jag. För jag tänker, hur jävla svårt kan det vara? Att ta emot en jävla faktura. Nej, men då är grejen, då måste man signa upp sig först och främst på de här hemsidorna. De här hemsidorna sätter då egna nummer. Alltså för varje faktura man skickar har ett fakturanummer.
Mm-hmm.
Men det här skiter de här sidorna i.
Vad på väg där?
Nej, det, jag vet inte. Jag tänkte säga faktura, tror jag. Okay. Det är inte fakturan som skiter i det, utan det är sidorna som skiter i det.
Fakturorna skiter fullständigt i mina siffror.
Så att om jag då har skickat, sig 20 fakturor, Och som är numrerade 1-20. Så här, 2019 1, 2019 2 brukar jag numrera mina fakturor.
Och då gör du det. Det är alltså vilken ordning i den här raden då till samma företag? Om du har skickat 20 fakturor till samma företag eller till alla företag?
Till alla företag.
Ah, okay.
För varje faktura måste ha ett enskilt nummer.
Yes.
De ska stå i nummerordning. Ah, liksom.
Och då håller du det på en ganska låg... Liksom,
ja, men jag börjar liksom om för varje år.
Yep.
Så jag döper dem till... Ja, men det är lätt att se vilket år skickades den här fakturan. Det är lätt för min revisor och allting. Nej, men det skiter den här hemsidan i. Så då ger den liksom fakturanummer 1. Och jag bara, jag har redan skickat faktura nummer 1. Mm. Men då kan jag såklart inte ändra det.
Nej.
Då är det ju låst, för den här hemsidan säger att nej, men det här är din första faktura från oss och då, därför är det faktura nummer 1. Mm. Det här har jag ju fått en liksom skarp tillsägelse av Skatteverket att du kan inte göra så här. För att det ser ut som att du håller på och fipplar om du har två fakturor som heter faktura nummer 1.
Mm.
Och jag säger, men säg det till den här jävla e-fakturaleverantören för jag kan inte ändra det. Nåväl, det där var mitt första problem. Att kan jag få lov att döpa om faktura? Nej, det får jag ju såklart inte. Mitt andra problem är att när jag då registrerade mig på den här e-fakturaleverantörstjänsten för flera år sedan, för att jag har jobbat för ett annat företag som bara tar emot. För det är också det, alla tar inte emot e-fakturor, utan det är bara vissa.
Som du
vissa
då måste
som
ha
lite
koll på.
Speciella.
Ja. Och du måste veta vilka som gör vilken.
Ja, men grejen är, alla tar emot vanliga fakturor, förutom några liksom som
enstaka.
Ska vara lite speciella.
Ah, okay.
Och det är ju, de har jobbat för två företag, och det är väldigt stora företag. Så det handlar väl om att de får in väldigt många fakturor.
Ja,
och att
helt,
det går elektroniskt på något sätt.
Helt idiotiskt att ha någon slags administrativ personal som sitter och går igenom det där
inte.
När de lika gärna kan ha ett system för det. Så att i grunden så, I'm not mad.
Nej.
På en e-faktura.
Nej, men jag hade ju helst velat att alla använder då den här fakturatjänsten. Men det gör de inte, för det är inte rimligt.
Nej.
Men då måste man... Oh, och då hade jag registrerat mig typ 2015. Och så kom jag in och bara, nej, men det här är ju briljant. För att då, och jag minns att det var en sån jävla process att bara få sig själv registrerad och godkänd på den här sajten.
Mm.
För att då måste man också godkännas som fakturaskickare. Så den bara så här, ja, du har skickat din första faktura till det här företaget. Nu ska de bara godkänna dig först. Man bara, nej, för jag har gjort ett jobb för dem. Och det vet de mycket väl. Ge mig mina pengar. Och då när jag har skickat den här jävla fakturan, då inser jag att det är mina uppgifter från 2015 som står där. Det är ju jag i min enskilda firma. Så det är ju mitt personnummer och mitt personliga bankkonto. Och min enskilda firma är ju dessutom avvecklad. Så att du kan ju inte, du går ju inte att föra över pengar dit. För att då blir det fel. Och där blir jag ju förbannad. Och då måste jag ju in och ändra. Men för varje ändring, obs, inte så att jag kan ändra allting, trycka spara och sen så får jag bekräfta via, då får jag ett mail, bara var det du som, man bara, det var såklart jag, för jag har loggat in med mina uppgifter.
Ja, precis, här har jag suttit med mitt jävla bank-ID, själv, jag vet inte, gissar jag att du har gjort, men det kanske inte har.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej,
men det är också det, skulle jag ändra min mail, då kanske, eller lösenord, då kanske man får bekräfta via mail.
Ja.
Men skulle jag bara ändra liksom mitt bankkontonummer, måste jag verkligen godkänna det via mail då?
Och nu blir jag så tråkig, men ja, för tänk dig om någon annan har tagit sig in och så ändrar de till sitt banknummer istället.
Ja, men om den då skickar fakturor, den vet ju inte vilka jobb jag har gjort och vad jag ska få betalt för det.
Nej,
så då kommer ju mottagaren bara, nej.
Om det inte är någon du känner, tänk om det är någon som hugger dig i ryggen som jävla Judas, faktura Judas, som bara, här ska jag skriva in.
Nej.
Då skulle du vara glad för den där mailbekräftelsen.
Ja, men det var ju det. Då skulle jag ju ändra bankkonto, då skulle jag ändra från bankkonto. Jag skulle ta bort bankkontonumret.
Mm.
Då fick jag ett så här, bekräfta via mail. Sen skulle jag ta bort banken. Ta bort att det står Nordea. Ja, bekräfta det via mail. Sen skulle jag lägga till ett bankgiro. Bekräfta det via mail. Sen skulle jag ändra min adress. Du förstår, det här bara rullar på.
Mer.
Sen visade det sig att organisationsnumret, det går inte att ändra. För då är det här kontot låst
till
min enskilda firma. Som inte ens längre är aktiv. Så jag kan ändra allt. Men jag kan inte ändra mitt företag. Från enskild firma till aktiebolag.
Måste du registrera om då?
Så nu måste jag registrera om.
Det är klart du måste.
Och jag måste dessutom skicka en kreditfaktura. för att sen skicka en ny faktura. Så det är inte bara en faktura jag har med fel jävla nummer i ordningen. Det är ju inte bara en faktura som är en dublett på faktura nummer ett. Jag kommer ju ha en faktura nummer två och sen en faktura nummer tre. Men... i dubbel uppsättning.
Märk väl också att just nu viftar Klara i luften med fingrarna som en fotbollshuligan.
Som om du inte visste hur siffran 1 ser ut i fingerform.
Nej, det har jag full koll på.
Så jag har ju suttit i telefontjänst med den här jävla e-fighter. Och det här tog ju mig en timme typ.
Ja, det gör ju och det med alla sådana saker. Och de är ju väldigt sällan användarvänliga. Det är inte som att någon sitter där och har koll på UX. Utan det är ju så här gamla, tröga maskinerier som bara...
Nej, det var fan. Och att jag tror att mitt moment of the week handlar väl om mitt mode idag. Att allting bara så här, allting ramlar, inget funkar. Jag skickar en faktura där allting... Det hade varit en grej om jag hade angett fel liksom, ersättning. Att så här, sorry, förlåt, jag gjorde fel, här kommer en kreditfaktura och så skickar jag en ny. Men nu när allting var fel och allting tog evigheter och att allting var dessutom rätt förutom mina jävla bankuppgifter och jag kan inte höra av mig till SVT för att det här sköts elektroniskt och jag ringer fakturaleverantören och bara hej, kan ni ta bort den här fakturan? De bara nej, den har redan skickats. Och man bara, men kan ni ta tillbaka den? Så kan jag ändra mina jävla... Aj, det tog fan evigheter.
Nej, det går inte.
Så jag var så svag. Jag satt och svor och jag var också inte hemma. Jag var på café.
Var du... blev du så här gråtlabil... arg?
Jag var bara arg.
Bara arg.
Jag satt och svor och jag var med en kompis och kompisen kom upp och bara kramade mig och bara, jag vet inte vad jag ska göra när du är så här. Kan jag göra någonting? Och jag bara, nej. Och hon bara, men jag vet inte hur jag ska reagera för jag är inte van vid att se dig så här.
Nej. Oh, wow. Ja, alltså, jag finns här för dig. Jag tycker att alla sådana administrativa verktyg ska vara mycket lättare att använda än vad de är.
Tack.
Jag tror på en enad IT-lösning. Jag förstår inte varför det ska vara en sån förbannad jävla fri marknad på det här. Så att inte ens, du vet, inte ens sjukhusen har ju samma bokningssystem eller journalsystem. Nej, då ska man ha varsitt så att de inte synkar med varandra. Inga nummer går ihop med någons annans. Nej, jag kan inte se vad de har skrivit här på den där vårdcentralen som du bytte från för 2 veckor sedan.
Nej, det är idiotiskt.
Det är fullkomligt idiotiskt. Nej, monopol. Nu går staten in här. Alla fakturor ska skickas från samma ställe. Tack för mig.
Eller bara ta emot vanliga jävla fakturer.
Ja, ska det vara så förbannat jävla svårt.
Nu ska jag sluta whina om det här.
Jag tyckte det var bra whine.
Tack.
Låt dem oss börja då. Börja avrunda med mitt moment. Mm. Mitt moment är inte gnälligt. Mitt moment handlar om hur jag övervann svårigheter i mitt liv. När man är så där arg som du var idag. Läppstiften flyger över hela rummet och saker går sönder och du spiller eventuellt ut tacosås på din matta, vilket jag gjorde för någon månad sedan då på min vita matta, märk väl. Den här dagen då i den här veckan hade jag en liknande dag. Så att man försöker väl så här... Du vet, man kan liksom inte ens ställa in någonting upp i ett köksskåp.
Nej,
utan att göra
ut.
Illa sig. Nej, 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 jag gör illa mig. Det ramlar inte ens ut. Jag gör illa mig på de här jävla burkhelvetena som jag ska försöka få. Nej, då klämmer jag fingrarna.
Nej.
Jo, då, det gör jag. Och så tittar man och så kanske man vill ha lite yoghurt. Nej, yoghurten är för gammal. Så den får man ju hälla ut för i helvete. Så det är ju dåligt för klimatet. Och för mig.
Den får man ju hälla ut för i helvete.
Ja, det är så jävla förbannat. Och här någonstans så bestämmer jag mig för att jag ska ut och springa. Jag måste ut och springa. Det är tvunget nu för att nu är det också tider då jag eventuellt då kanske har anmält mig till ett lopp som jag måste genomföra. Då måste jag springa inför det. Men skorna beter sig som någon jävla tonårsas mot mig. Alltså de säger, you're not my real mom. Och jag bara, kan ni bara sätta er på mina fötter? Men nej, det gör de inte. Jag kan liksom
inte på dig.
Jag får inte på mig
skorna. Liksom
inte... Nej, det är inte det. För de är för små och för stora. Och jag försöker knyta dem, men det går inte att knyta dem. För då skosen har åkt ut. Och så måste jag peta in dem igen. Och så vet jag inte åt vilket håll de ska in. För att det är helt olika åt vilket håll. Och jag har liksom ingen aning om vilket håll som ska in. Det är så många håll. Jag tar mig ut ur min dörr, där jag också då, där mitt lås har fastnat, så att jag får stå, jag är fastlåst i min egen lägenhet. Och jag står där och ruckar och ruckar och ruckar, och det går inte att ta mig ut. Det är så jävla hemskt.
Märk väl att Gustav nästan gråter.
Åh gud, jag gråter. Åh, det är så fruktansvärt. Jag springer ner för trappan, men jag glömmer ju bort också hur man springer, för att här är jag ju frustrerad. Så att jag är så här, men gud, jag ska bara ut från det här förbannade jävla huset så fort som möjligt. Så jag missar ett trappsteg, naturligtvis, och landar också, eftersom jag inte är ung längre, utan jag är liksom snart 30, så landar jag ju på det där sättet och man känner att aj, aj, där var det. Det var nästan som att ett 360 kilo tungt stenblock landade på golvet, marmorgolvet då, som mitt trapphus består av. Ut kom jag i alla fall på något jävla vänster. Jag tränger mig förbi den här förbannade grannen som också ska in samtidigt som jag ska ut. Säger grannen hej? Nej, det gör den inte. Det vet man ju att den inte gör.
Och det var det värsta som hände.
Det var det absolut värsta som hände. Så jag liksom tar mig ut, jag stapplar lite grann, svär lite grann. Jag har väldigt dåligt med batteri också på mobilen, okay, klart. Såklart. Men det, jag tänker ändå att jag kommer klara mig en bit på vägen. Det kommer jag. Mm, det kan man tro. Jag hinner svänga runt hörnet. Och bara, men mobilen lever i alla fall, det här kommer gå bra. Nej, då dör ju hörlurarna.
Nej.
Har jag tagit med mig mina hörlurar med sladd? Nej, det har jag inte. Har jag dem hemma hos mig? Nej, det har jag naturligtvis inte heller, för de har jag lånat ut. Så jag har ingenting. Jag har absolut ingenting i detta jordeliv när jag påbörjar min förbannade jävla löptur som jag måste genomföra för att jag ska genomföra ett förbannat jävla lopp. Jag springer.
Är det
springer.
Inte klart än?
Nej, absolut inte. Jag springer. Jag tror jag snubblar två gånger innan jag har nått början av min löptur. Det här är alltså uppvärmningsvarmen.
Hör du det från Selak?
Hör ni det? Det jävla Hiroshima-överlevare. Här har du någon som har gått igenom någonting svårt. Det är så jävla hemskt. Det blir så när man blir så arg så att man börjar skratta. Så blir det, och också gråta lite.
Det har jag aldrig
grann.
Varit med om. Jag bara gråter. Jag kan inte skratta när
men
jag är arg.
Jag blir så här. Så låter jag. Någonstans när jag har kommit någon kilometer i alla fall, och märk väl, det här bedömer jag med typ något slags liksom, jag tar det lite på volley, för att nu har ju mobilen dött också. Så jag vet inte hur långt jag har sprungit. Nej. Heller, men jag tror att det är runt en kilometer ungefär. Här händer någonting. Jag kommer in i andra andningen. Här går det som en dans. Det går som en dans. Jag springer med så lätta steg över asfalt och på, det är liksom över mjuk mark, hård mark, sankmark, sumpmark, träskmark, stenblock, raviner.
Stenmark.
Jag springer över.
Rakt över Martin Stenmark.
Och så springer jag något som ändå måste beskrivas som typ, alltså en av mina bättre löparrundor.
Är det sant?
Ja, någonsin.
Jag hade så mycket adrenalin i kroppen. Du var så jävla förbannad.
Alltså jag var så jävla förbannad. Men sen kom jag in i det här härliga. Och också så här bara känna typ, det är ingen musik i öronen. Jag behöver inte bli stressad.
Vad är det för känsla? Jag har ingen aning.
Jag vet inte heller. Jag tror aldrig jag kommer känna så här igen. För jag har aldrig känt så förr. Jag har försökt för. Det går inte. Men jag känner det den här gången i alla fall. Att, nej, men jag tycker det är ganska härligt. Jag springer längs med vattnet. Och springer liksom precis så långt som jag ska. Jag kommer hem och har den här härliga känslan av att jag är tillräckligt svettig. Alltså vidrigt svettig. Jag blir inte tillräckligt svettig. Det är allt eller inget. Antingen ser det ut som att jag inte har rört mig en tum, eller så ser det ut som att jag har tagit mig igenom en flod i Amazonas.
Med ett köttsår med maskar.
Med 35 stycken har ramlat ur på den här löparturen. Men glad är jag för att jag når nirvana där när musiken dör. Sen så slutar den här historien ganska väl ändå. När jag har den här härliga känslan i kroppen, förutom då det lilla faktum att efter det här har jag sån enorm endorfinkick. Så jag kan inte sova, så att jag sover bara 2 timmar den natten. Och vaknar som ett jävla rövhål efter diarré. Men glad var jag.
Jag tolkade det ju först som att du fick diarré under natten, och sen förstod diarré. Jag att
nej, det var, nej, jag sprang
som ett rövhål med diarré, efter diarré mådde du som, och jag förstår.
Det gjorde jag.
Rimligt. Tack för att du delade med dig.
Tack för att jag fick dela med mig. Mitt hjärta känns lättare så här.
Sommar, sommar, sommar.
Ja, äntligen mitt sommarprat.
Det här var Gustav Järnberg i Sommar i P1.
Åh, det är så bra slut.
Producent var... Ja, vem vill du ha som producent?
Ja, men är det Henrik Larsson eller vem är det? Är det du?
Ja.
Det är Clara Henry.
Det är jag.
Clara Henry kommer också skicka fakturan för det här programmet till Gustav Järnberg snart.
Exakt.
Om hon kan lista ut hur man gör.
Tar du emot e-fakturor?
Nej, det gör jag inte!
Ja, fy fan. Surprise. Underbart.
Ja. Ja, nej, men tack för den här veckan.
Tack snälla, vad roligt det var.
Ja, det var jättehärligt. Vad roligt det är att prata om folks olycka.
Ja, verkligen.
Mm, då trivs vi som allra bäst.
Det gör vi sannoliken. Mm. Tack alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss på er.
Hej då.
Hej.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.